men jag har fått så här ett budskap på mitt hjärta om att hitta sin uppgift. Nu när vi startar upp församlingen igen och alla de här sakerna. Och så söndag efter söndag så får jag liksom ungefär samma budskap. Så nu har jag fått det igen. Men nu är det faktiskt kanske eventuellt riktat bara till en enda person här inne. Så ni andra, ni kan luta tillbaka och titta i telefonen eller någonting. Men det, jag har upplevt att jag ska lyfta en sak som är viktig, men som kanske inte alla drabbas av. Så, och det är kallelsen in i heltidstjänst för Gud. Och det kanske inte alla kommer känna sig träffade av. Men jag har upplevt att det är ett ord som, eller det är ett ord Gud har lagt på mitt hjärta som jag vill dela med er. När jag var tonåring, eller när jag gick på gymnasiet, då kom jag ihåg hur det sprang runt pingstvänner på Berzeliusskolan i Linköping. Och samlades i något rum för att be. Och jag kommer ihåg hur jag tänkte på dem och tittade på dem och såg ner på dem. Och så minns jag hur jag i min hjärna tänkte, jag vill inte bli som de där pingstvännerna som bara pratar om Jesus hela tiden. Och det där har jag inte kunnat släppa liksom. Jag kommer till och med ihåg vart jag var när jag tänkte den tanken. Och det är som att ibland när man tänker vissa saker eller tar vissa steg i livet, så är det som att Gud ser det som en utmaning. Okej, Christian, då ska du få bli en pingstvän. Nästa gång jag tänkte en liknande tanke, då var jag brinnande för Jesus, hade blivit pingstvän, och så ville jag tjäna Herren. Jag ville ge mitt liv för att tjäna Herren. Och sa jag till Gud, ja, jag vill tjäna dig, men jag vill inte bli en pastor. Okej, säger Gud. Jag tar det som en utmaning. Jag blev ungdomspastor i Bankeryd. Sen pluggar jag teologi i Örebro på missionsskolan. Och då var jag återigen där. Och då sa jag till Gud, ja, jag vill fortsätta tjäna dig, men jag vill inte bli föreståndare. Jag såg liksom det där. Bara, nej, men det är inget för mig. Det verkar inget roligt. Och framförallt inte i Norrland, sa jag till Herren. Och ni kan ju gissa vad som hände. Ja. Och det här är något som jag har brottats med en del. Och som jag tror att många, och du kanske sitter här också och gör. Antingen att Gud lägger någonting på ditt hjärta och du tänker, nej, jag vill inte liksom. Det är inte för mig, eller passar inte mig. Men Gud ibland faktiskt riktar sig till vissa personer och säger, du ska följa mig. Du ska lämna allt du har och följa mig. Det är en kallelse liksom, in i heltidstjänst för Herren. Och det är inte alla som får den uppgiften. Alla har en uppgift i Guds rike. Alla kan hitta ett sätt att tjäna Gud. Och det är så Gud vill ha det. Men inte alla får den här heltidstjänsten att man ska få verkligen jobba för de här sakerna. Men det kanske är så att du sitter här och har en sån kallelse över ditt liv. Och då ska du lyssna och be över de här sakerna. Ska vi se om vi får något bibelord. Det står så här i Ordspråksboken. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd. Det vill jag att du har med dig som bakgrund under hela den här predikan. Att vi tänker ut saker i vårt hjärta, vad som är bäst för oss. Men Gud lägger någonting på våra hjärtan som kanske inte stämmer överens med det. Där han vill att du ska kliva in i någonting nytt eller göra någonting för Herren som du kanske känner dig obekväm med eller inte känner att du klarar av. Men då är du precis rätt. Jag kommer tillbaka till det. Ja, men texten i alla fall vi ska kika på idag, det är Lukas kapitel 5. Och den är Petrus får den här kallelsen. Den här texten, vi pastorer har nog predikat om den ganska många gånger var. För det är en sån här text som vi själva blir träffade av. Och då återkommer man ofta till den. Och det står så här. En gång stod Jesus vid Genesarets sjö och folket trängde sig in på honom för att få höra Guds ord. Då såg han två båtar ligga vid stranden. De som fiskade hade lämnat dem och höll på att skölja näten. Jesus steg i en av båtarna, den som tillhörde Simon, och bad honom lägga ut lite från land. Sen satte han sig och undervisade folket från båten. Ja, det här är en sån fin text där när man ser liksom hur folket tränger sig på och vill verkligen höra Jesus predika Guds ord. Och där känner vi pastorer, yes, så vill vi ha det. Liksom. Tänk om folk flockades till kyrkan eller till budskapet för att man vill så gärna höra Guds ord. Det längtar vi efter. Och den inställningen, den tycker jag är jättebra. Den kan vi väl alla försöka ha. Kärleken till Guds ord. Men i alla fall, Jesus kommer till Genesarets sjö. Någon som har varit där? Har ni badat i sjön? Eller åkt en båt på den? Och sådär. Ja, det är en jättefin plats i Israel. Och Jesus kommer dit och det är två båtar och det är så mycket folk så att han måste kliva i en av dem för att annars kan han inte predika ordentligt. Så går han i Petrus båt. Petrus är ju en fiskare till yrket. Han hade fiskat hela natten och höll på att göra i ordning för att kunna gå hem från jobbet. Och tänker det mötet mellan de två. Här kommer Jesus. Jag vet inte om han hade så här snygga, fina rabbinkläder på sig. Ni vet vad jag menar, så här en vit sak. Och kanske någon så här blå sätt. Du kanske kan det här bättre än mig. Hur rabbinerna var vackert, fint klädda. Liksom, hade snygga kläder på sig. Och så kommer Jesus där och ska undervisa folket. En ledare. En predikant, en populär person, folk tränger sig på och vill liksom lyssna på Jesus. Och så kommer han till Petrus som är en fiskare. Han har jobbat hela natten, han luktar fisk, han är svettig, det är varmt, det är ett hårt arbete. Han har fiskarkläder på sig, han kanske till och med hade bar överkropp, jag vet inte. Men ni förstår vad jag menar. Det mötet mellan de två måste ha sett lite roligt ut. Och jag tror att Petrus måste ha känt så här. Ska han komma till min båt? Ja, vilken ära. Men jag har inte förberett mig för det här. Det är som att man knackar på någon hemma hos en och bjuder in sig själv. Och så har man glömt att städa. Och jättekul att du kom, men kunde vi inte ha bokat tid eller någonting för det här mötet? Men ja, Jesus, eller Petrus kan ju inte säga nej, så Jesus kliver i båten och så börjar han predika och så. Och det måste ha varit en fantastisk upplevelse för Petrus att få vara med om det. Men nu ska vi se vad som händer. Ja, just det. Ja, den första poängen jag har är då att Jesus välkomnar, eller Petrus välkomnar Jesus in i sitt liv, in i sin båt, in i sin verksamhet. Sitt jobb faktiskt. Han välkomnar Jesus, tar emot honom och välkomnar honom. Sen kommer vi då till vers 4 och då står det så här. När han hade slutat tala så sa han till Simon: gå ut på djupet och lägg ut era nät till fångst. Simon svarade: mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något, men på ditt ord ska jag lägga ut näten. De gjorde så och de fick så mycket fisk att näten höll på att brista. Då vinkade de åt sina vänner i den andra båten att komma och hjälpa dem. Och de kom och fyllde båda båtarna så att de var nära att sjunka. När Simon Petrus såg detta föll han ner vid Jesu knän och sa: gå bort från mig, Herre. Jag är en syndig människa. Han och alla som var med honom hade gripits av bävan inför fångsten de hade fått. Även Jakob och Johannes, Zebedeus söner, som fiskade i lag med Simon. Men Jesus sa till Simon: var inte rädd, från och med nu ska du fånga människor. Då drog de upp båtarna på land, lämnade allt och följde honom. Ja, den första liksom grejen som Petrus gör när Jesus talar till honom, det är att han går i tro. Och det är någonting som alla som vill tjäna Gud någon gång i livet kommer till. Att man måste ta det där steget i tro. Och här så säger då Jesus, åk ut och fiska igen. Och Petrus, ni vet ju, han var ju fiskare. Vad var Jesus styrket? Han var ju snickare. Och nu var han liksom en rabbin, en lärare, bibellärare. Och han säger åt en fiskare hur han ska fiska. Hur många av er hade snäst av Jesus och sagt liksom, nej men det funkar inte nu. Möjligtvis kan man fiska på natten, men vi har gjort det och vi fick ingen fisk. Men han sa inte så. Men han kunde ha sagt så. Du kanske hade sagt så. Om jag hade berättat för dig, Ronny. Om jag berättar för Ronny hur han ska snickra, liksom, då hade han nog sagt det. Ja, Christian, tack, men jag tror jag vet det här bättre än dig. Är ni med? Det är den grejen som Jesus gör med Petrus. Han säger åt Petrus, fiskaren, hur han ska fiska. Petrus kunde också ha svarat, vi har redan provat. Jag är trött. Vi har fiskat hela natten. Jag är svettig, luktar äckligt. Jag vill bara hem och duscha. Det funkar inte nu. Det passar liksom inte. Han kunde ha kommit på en massa ursäkter som gör att just nu så kan jag tyvärr inte göra det du säger, Jesus. Är det någon som känner igen sig i det där? Den känslan har jag ofta haft, nämligen. Man får en sak på sitt hjärta. Gud vill att man ska göra en viss grej. Och jag tänker, ja, det är säkert jättebra, men kanske inte just nu. Det passar inte mitt liv. Han kunde ha sagt så, men han sa inte så. Är ni med? Det är viktigt för att förstå det här. Liksom. Han kunde ha kommit med ursäkter. Han kunde ha sagt till Jesus, jag kan det här. Men han sa inte det. Utan vad sa han? Jo, jag förstår inte hur det här ska gå till. Men eftersom du säger det så ska jag göra det. Och där har du hemligheten i att gå i tro. Att erkänna för sig själv och för andra, jag vet inte hur det här ska kunna gå till. Men eftersom du säger det, Jesus, så ska jag prova. Har man kommit dit, då är man precis rätt i att gå i tro. Man skulle kunna ta hur många exempel som helst på varenda grej som Gud lägger på ditt hjärta. Hur vet man att det är från Gud? Jo, för att man inte förstår hur det ska kunna gå. Men man kan inte släppa det. Är ni med? Man är ivrig, man har längtan att få göra någonting. Men man vet inte hur i hela friden ska det här gå till. Då är du precis rätt. Och jag tror att här har vi så mycket att upptäcka. Det finns en hel värld, en andlig värld om man får säga så, att gå in i det på det här området. Hur mycket vill inte Gud göra genom oss? Men vi begränsar oss själva. För att vi förstår inte hur det ska gå till. Paulus skriver om att vandra i anden till exempel. Det finns så mycket på det här området att göra som Gud vill. Sen gör han i alla fall det då. Han ber sig ut i båten. De fiskar och de får ett mirakel. De får jättemycket fisk. Så mycket fisk så att de inte klarar av att bärga det ens. För att de måste vara flera som hjälper till. Och den predikan har ni säkert hört många gånger. Men han ställer sitt företag, sitt arbete, sin ekonomi till Guds förfogande. Och blir rikligt välsignad. Och det här är en bonuslärdom till dig som är företagare, eller vad det nu är, om du jobbar med såna här saker. Ställ ditt arbete till Guds rikes förfogande så kommer du få bli välsignad tillbaka. Jag har ett exempel, inte på just det kanske, men ni har hört den här historien om frysen i Timrå. Ni som inte har gjort det. Det var så här. När jag var pastor i Timrå. Det var många år sedan. Och då var ju... vi skulle starta upp ett språkcafé egentligen. Och vi diskuterade det i församlingen. På församlingsmöten och hur vi skulle göra och så det ena med det andra. Och då var en av de frågorna. När vi hade bestämt oss för att ja, men vi vill starta ett språkcafé. Vi ser behovet. Det kommer många flyktingar till vårt samhälle. Och vi vill hjälpa till med någonting. Ett språkcafé kändes bra. Då uppstod frågan... ska vi bjuda på fikat eller inte? Ni vet, en sån där banal liten fråga. Men det var faktiskt en fråga som diskuterades och vi hade inte riktigt bestämt oss. Men till slut så landade vi att nej, men vi ska bjuda på fikat. Det kommer kosta pengar, men vi satsar det. Vi är beredda att offra det för att kunna nå nya människor, för att kunna hjälpa de som kanske inte har råd att köpa fika. Så vi tänkte att vi bjuder på det. Från den dagen så var frysen i Timrå aldrig tom. Det som om det vore ett Guds mirakel. Men vet ni vad det berodde på? En ICA-handlare i Timrå bestämde sig för att ta dit allt bröd med kort datum. Så från den dagen, efter det beslutet, så var frysen aldrig tom. Och det här vill jag bara skicka med som en liksom bild på hur, när vi går i tro, vi vet inte hur det här ska funka, men Gud har förberett liksom mirakler. Om vi bara tar det steget, tar de där besluten, vågar börja gå, så förser han med det som fattas. På ett sätt som vi inte hade tänkt på överhuvudtaget. Så funkar Gud. Men man kanske måste ta de där stegen i tro för att det ska börja hända saker också. Ja, i alla fall. Sen händer någonting som är ganska vanligt när man vill börja tjäna Herren. Man får syndanöd. Alltså, Petrus faller ner på knä inför Jesus och bara, oj, oj, oj. Jag står inför en gudsman. Om du har gjort det någon gång, den här upplevelsen av att liksom befinna dig inför en helig Gud, och så tittar du på dig själv och ser, oj, 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 vad man är liksom smutsig inombords. Jag kan inte tjäna Herren. Nej, 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 liksom. Den känslan får Petrus här. Och jag vill bara säga det att vi människor, det är väldigt vanligt att vi tittar på oss själva, på våra begränsningar, på vår dåtid, vårt förflutna, och tänka att vi kan inte. Vi kommer på massa olika ursäkter. Vad gör Jesus? Han tittar inte på Petrus dåtid, utan framtid. Han ser allt som han kan göra med Petrus. Och det är liksom skillnaden. Han förnekar inte att Petrus har en dåtid. Han har säkert en massa syndare som inte vi vet om. Men av någon anledning så inser han att han är en syndare. Ja, det stämmer. Och om vi ska göra en handuppräckning nu. Hur många av oss har syndat? Och jag menar, de flesta av oss skulle nog räcka upp handen. Ja, hur många av oss är egentligen värdiga att tjäna Herren? Gud liksom. Ja, men jag tror att de flesta av oss skulle bara, nej, vi är inte det. Nej, ingen av oss är det. Och tittar vi på de sakerna, då kommer vi aldrig börja gå i tro och börja tjäna Herren. Men Jesus, han tittar på Petrus och liksom säger, jag vet att du har syndat, jag vet att du har dina begränsningar. Jag vet allt det där. Men det är inte liksom dina begränsningar som ska genomföra det här, utan den helige ande ska göra det genom dig. Det händer ibland att vi som pastorer får höra från församlingsmedlemmar, vi borde göra det här i våran kyrka, eller någon borde göra det här i våran kyrka. Vi borde starta upp en söndagsskola, eller vi borde ha mer bön, eller vi borde, är det någon som känner igen sig? Ofta får man de här frågorna liksom från församlingsmedlemmar som ser att vi borde göra så det ena med det andra. Vet ni vad jag brukar svara dem? Ja, många av er har nämligen fått det svaret. Ja, du har helt rätt. Det kanske är du som ska göra det. För att när man ser ett behov så är det för att Gud har lagt det på ditt hjärta. För att han vill att du ska göra det. Så när du börja känna sådana här saker i ditt hjärta, vår församling evangeliserar för lite, eller vi når inte ut till den här gruppen, varför är det ingen som bryr sig om missbrukarna, varför är det ingen som gör det här, då är det för att Gud har gett dig den uppgiften. Så var försiktig när du klagar på din församling eller på din pastor. Varför finns inte det här? Ja, kanske för att du ännu inte har klivit in i din uppgift som Gud har lagt på ditt hjärta. Men det är ett bra sätt att ta reda på vad har jag för uppgift. Börja fundera på vilka problem du ser i församlingen. Ja, sen i alla fall så lämnar Petrus allt för att få följa Jesus. Och det är här vi kommer till det här att få gå in i heltidstjänst för Jesus. Det är inte alla som får den kallelsen. Varför, det kan jag inte svara på, men det är bara så. Han drar upp båten på land, står det. Det vill säga, han slutar med sitt fiskjobb, symboliskt. Han drar upp båten. Hej då, båten. Och sen står det att han lämnade det. Han sa hej då till sina kollegor. De fick i och för sig följa med, men ni förstår vad jag menar symboliskt. All den här fisken som de hade fångat upp nu då, det var säkert en ansenlig summa pengar de tjänade. Han lämnade. Och så står det att han också började följa Jesus. Han gjorde någonting. Han tog det där steget. Han tänkte inte bara, ja, men det här var ju kul. Och sen återvände jag till mitt gamla vanliga. Utan han lämnade och började följa Jesus. Där tror jag att det steget, många av oss vågar inte ta det. Men Petrus gjorde det. Och jag har försökt sätta mig in i Petrus situation här. Hur tänkte han? Tänkte han så här, ja, yes, jag ska få följa Jesus. Och så kanske han frågar Jesus så här, ja, när får jag en sån där snygg rabbinklädsel? Får jag också en sån här blå sjal eller vad det är man har liksom? När ska jag få, jag vill byta ut mina stinkande fiskkläder till något snyggt liksom. Kan få en blå kavaj kanske, en röd slips. Jag liksom, när får jag predika Jesus? Ska jag få bli ledare nu? Ska jag få en stor församling nu och få leda eller en synagoga? Alltså, jag vet inte hur Petrus tänkte, men började han tänka att jag ska få lämna mitt gamla liv och få bli som Jesus. En populär ledare. Ni vet, han var ju där i båten och predikade Guds ord. Och det var så mycket folk så att han inte fick plats på stranden. Alltså, tror ni Petrus tänkte så liksom att, ja, kanske han gjorde. Yes, jag ska få bli en populär ledare. En förkunnare. En liksom predikant, populär. Men var det Petrus fick liksom? Kanske var det så han tänkte, jag vet inte. Men vi ska titta på vad Jesus gjorde efter det här. När Jesus var i en av städerna fanns där en man som var full av spetälska. Jag tror inte det är en slump att den här texten är med där. För Petrus kanske hade stora förväntningar på att han skulle få träda in i något glassigt yrke som populär ledare och rabbin. Men vad är det första Jesus gör med Petrus? Han tar med honom till en spetälsk. Vad är en spetälsk? Jo, det var en sjukdom. Lepra kallas det också. Alltså en sjukdom som gör att huden och kroppsdelar ramlar av. Den blir så dålig så att kroppen liksom ruttnar. Och kroppsdelar faller alltså fysiskt, bokstavligt talat, av. Och det fanns inget botemedel mot det här. Och de var orena och människor fick inte röra vid dem. Man trodde att det smittade så. Eller så. Och vad är det första Jesus gör med Petrus när han ska få tjäna och gå in i sin tjänst för honom? Jesus tar med honom till en spetälsk. För mig säger det någonting. Vi tänker oss kanske något glassigt, något häftigt. Att få bli en populär ledare när vi får tjäna Gud. Men vad gör Jesus? Han tar Petrus till en spetälsk. Där ska du vara, Petrus. Där ska du tjäna. Om du vill vara en ledare i Guds rike, gå till de spetälska. Det är någonting som jag tror Petrus lärde sig av det. Sen vill jag bara visa här avslutningsvis vad Jesus gör efter de har varit hos den här spetälske. Sen i sista versen där, vers 16. Här återigen demonstrerar Jesus för Petrus vad det innebär att vara en tjänare, en Guds tjänare. Jesus drog sig ofta undan ut i ödemarken och bad. Att be. Att spendera tid med Gud. Att ta bönepromenader. Att sitta med Bibeln, med Guds ord. Läsa, studera. Vad är Guds närhet liksom? De här två sakerna. Att gå till de absolut mest utsatta, marginaliserade människorna. Som ingen vill nå. Som är anses äckliga av samhället. Som ingen vill röra vid. Petrus, gå till dem. Och när du har gjort det, ägna tid åt bön. Det är liksom heltidstjänsten som Petrus får. Och här tror jag att många backar. Och det är också kanske lite just därför som jag säger till dig som jag inledde idag. Alla får inte kallelse att gå in i heltidstjänst för Herren. Och det är inte så glassigt som det kanske verkar alltid. Utan det är liksom ett arbete för Herren. Alltså som inte alltid så enkelt. Och innebär mycket uppoffrande och lidande faktiskt. Men kan vara så att du sitter här idag och känner att du har en sån kallelse över ditt liv. Då ska du ta de här stegen i tro som Petrus gjorde. Det kanske inte är logiskt. Det kanske inte passar in i ditt liv. Det kanske inte stämmer överens med vad du förväntar dig. Men du har den här längtan i ditt hjärta och du kan inte sluta längta efter det här. Då kan det mycket väl vara så att Gud lägger på ditt hjärta att du ska tjäna honom på heltid. Och i så fall var den här predikan till dig. Det kanske bara är en person här idag som behövde få höra det här. Och ni andra fick sitta och tänka på annat.